Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hjärtligt välkomna till Leksätt Sport med Olof Palmlöf.
Var det en fråga? Jag ska säga, det var ju ett påstående.
Ja, men jag tänkte, är du sjuk?
Nej, jag har inte.
Du har varit inne och snurvlat där.
Ja, jag snöt mig.
Är det för att du har varit ute liksom och åkt på din motorcykel eller vad fan det är för någonting?
Nej, eller moped? Det är för slaskigt för det nu.
Ja, jag förstår. Hur mår du då, Mats?
Jo då, det är väl okej, tycker jag, om man betänker läget i
världen. Många som har det värre. Ukraina, Gaza.
Om man betänker läget i världen så är det okej.
Okay. Alltså, du har ju en mössa som du, det ser som att du har ärvt den från Peter Harrison. Den är alltså enorm.
Hur visst du det?
För att det finns ingen större huvud i hela världen än Peter Harrison.
Han lever ju också.
Ja, det gör han. Han har blivit smal. Han har gått ner i vikt.
Men han lever framförallt.
Ja, det gör han ju.
Lasse Holmqvist gick ner, tror jag, 45 kilo. Och det mådde han inte bra av. Han fick en hjärtinfarkt genom att hjärtats inte pallade för den förändrade kroppsvikten riktigt. Det var en rubbning för hjärtat som kostade honom livet.
Och Colin Montgomery, som ju kanske är den bästa golfspelare som aldrig vunnit en major, han blev ju mycket, mycket sämre i golf när han gick ner i vikt. Så han gick upp igen för att komma tillbaka i golfen.
Han skildes också med sin fru. Det var en väldigt uppslitande skilsmässa.
Han protesterade också när Joakim Häggman var långsam en gång och läste grin jättemycket på en CEO, eller senare Masters kanske var, på Drottningholm. Då fick han så mycket uppmärksamhet för att han var ju så rolig som han tog upp en dagstidning och började läsa.
Om damerna försvinner så gynnar det golfen alltid.
Om damerna försvinner?
Ja, men om du skiljer dig så växer golfen. Ja, då får du ju tid med golfen.
Jag hade menat så.
Ja,
men Joakim Häggman var också med i programmet Time Out och var lite äcklig vid ett tillfälle. Han skulle vara typ så här. Annika Andersson var med och hon skulle alltid vara lite fräck och det är buskis. Och så sa hon typ att har du... Ni brukar spela med långa klubbor typ. Han bara, ja, klubborna är långa och bollarna är hela.
Alltså, jaha, hans problem är att han tror att han är rolig.
Ja, han är inte det. Och då sa hon, ja, nej. Och så sa hon väl typ så, du spelar minigolf, haha, typ. Men då var han var äcklig. Alltså, han skulle bli så kåt stämning mellan honom. Då satt ändå
Martin Timell i studion, antar jag.
Ja, han var ju, blev avundsjuk.
Ja, exakt.
Han blev sot. Hörrni, vi har lite sport att prata om.
José Mourinho, bekant. Han har ju fått kicken från Roma.
Ja.
Det blev 3 år ungefär i klubben. Han körde 96 matcher. Och poängsnittet är 1,61 blev det. Och det är sämsta poängsnittet som en Roma-tränare har haft någonsin sedan trepoängssystemet skapades 1994. En historiskt dålig notering. Och efter att han lyckades vinna Champions League då 2010 med Inter, så har han varit i 5 klubbar, de kan ni sätta, va? Det är
ja, United framförallt då.
Ja, så Tottenham. Och sen har han varit, vänta nu här. Tottenham, United, Roma. Och sen var han i Chelsea, va? En till vända.
En till vända, precis.
Och så ett lag till då.
Och det som han var direkt efter 2010 gick han till.
Säg ingenting. Säg ingenting.
Jag skulle precis förkorta plågan.
Där vill jag att vi ska ta nu.
Okay.
Jag vill att vi ska ta det här nu. Han lämnade ju Inter. Och så var han i Chelsea, United, Tottenham. Säg bara vilket land det var.
Spanien.
Ja, han var ju i Real Madrid.
Ja, han blev ju tok-headhuntad efter succén då i Inter.
Ja, 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 ja,
men då satt han de här senaste då, nästan 13-14 åren som tränare. Så satt han tonen direkt. Första El Clasico 0-5 mot Barcelona.
Det var hemskt att se.
Ja, och sen så då, jag var ju 3 år där i Real Madrid. Endast en ligatitel lyckades han ta då. Misslyckades i Champions League hela tiden. Och sen fick han kicken därifrån. Och därefter var det Chelsea. Hur gick det från dem där? Andra vändan i Chelsea.
Dåligt.
Dåligt.
Dåligt, ja. Han var där, bara en ligatitel i och för sig. Och ingen Champions League-framgång. Jag minns att han var konstig. Han kritiserade egna spelare. Och domarna var liksom inte i psykisk balans. Så fick han kicken där.
Precis, för det hans grej var ju att han tog hand om spelarna. Skyddade spelarna.
Ja, och där blev det tvärtom.
Precis, och det var, men jag tror också att han led väldigt mycket av, eller har lidit väldigt mycket av att han hade spelare som Drogba och det var Essien. Det var, vad heter de andra på topp där?
Det lät lite som Nils Petter Sundgren. Det var Drogba, det var Nils Essien, Roberto Rossellini.
Bra imitation.
Ja, jättebra. Nej, men de hade ju ett otroligt bra lag. Och så Peter Cech i mål. Alltså.
Ja, ändå misslyckades
han. Ja, men jag tror att då spelarna var så lojala mot honom. Han var så lojal mot dem. Där har han släppt för spelarna. De köper inte riktigt hans fotboll. Han är för destruktiv och defensiv. Ja, han tappar spelarna direkt.
Mitt hatobjekt är Mourinho. Alltså.
Du märker vart jag är på väg lite.
Ja, jag pratar verkligen, ju som Mats nu.
Alltså, han är ju fotbollens dödgrävare nummer ett.
Ja, och bara går tillbaka till hur det har gått då. Manchester United var ju nästa. Anhalt. Då var ju också kicken därifrån. Gick ju inget bra. Efter det var det Tottenham, värdelös, fick kicken. Och så Roma. Visserligen vann i Conference League. Då.
Det är väl inte riktigt.
Nej, men kanske. Sen värdelös på kicken. Jag undrar så här, varför får han nya jobb och storklubbar hela tiden?
Alltså, om man tagit, grejen är väl att han har tagit 2 Champions League-titlar på 2000-talet. En med Porto och en med Inter. Och vunnit en del ligatitlar i alla fall. Jag tror ändå att lagen tänker,
ja, men 2 stycken på 13 år med de här lagen, det är inte så skickligt.
Nej, jag tycker verkligen inte det. Men jag tror att storklubbar, eller tycker ändå att han har någonting som tränare. Jag tror också att han är så här, han har ju i alla fall varit känd för att vara en tränare innan som kommer in och styr upp och tar snabba framgångar. För det har ju varit hans signum. Att han kommer till en klubb, är väldigt framgångsrik, vinner en titel eller en CL-titel eller ligatitel då, och sen så funkar det inte på sikt. Men han har ju tappat det också. Så nu tror det här,
ja, vad kommer hända med honom nu? Det här, är hans förbundskapten för Sverige?
Ja, hoppas inte.
Vad heter han? José Moraes, som var i Assyriska.
Ja, just det.
Som var hans typ polare på något sätt. Men han var också, han kickade i någon läkare i Chelsea som heter Eva Carvalho, för att han tyckte att hon tog för väl hand om spelarna typ. Aha. Alltså inte på ett sexuellt sätt då, som Joakim Hegman har sagt, utan utanför.
Men det är väl en naturlag att du har kommit upp på en viss nivå internationell fotboll som tränare. Så är du där oavsett vad som händer. Ja, men det finns så många exempel på tränare som har fått nya chanser och misslyckas gång på gång. Så att det är en oskriven lag. Att
Rafa Benitez är ju en sån tränare.
Kommer du upp så är du där och då får du 150 miljoner om året.
Men jag tänker på den här, kommer du ihåg den här statsminister Persson, dokumentären som Erik Fichtelius spelade in, där han fick följa honom under hans statsministertid.
Heter det inte ordförande Persson?
Ordförande heter det. Och så skulle det visas först efter att han hade avgått som statsminister. Och där är det då när han har vunnit valet från överborgen och Carl Bildt har avgått, så är det lägen han står ute på isen. Och där han säger så här, apropå vad som
bara Carl Bildt ska, stor mössa.
Ja, han är inte lika stor som din, men visst. Och då får jag fråga, vad Carl Bildt ska få för uppdrag? Ska han bli landshövding eller vad ska han liksom
vara? En annan sak också, att jag är alltså gynnad nu av att Bildt så säger så jävla dålig, va? Jag undrar vad han ska ta vägen, killen. Jag undrar vad han ska göra.
Ja, det är lite så med Mourinho nu. Vad ska vi göra med honom?
Ja, men han, alltså förr var det ju tanken att han ska ju ta över Portugals landslag. Det har ändå varit liksom outtalad sanning att så kommer det bli. Men jag tror att han är så jävla, kanske fortfarande väl ansedd i inhemska ligan i och för sig, i Portugal, som han tog CL-titeln med Porto, vilket var århundradets skräll.
Ja, visst.
Förutom det som hände 2 månader efter, när Grekland vann EM, var ju samma år.
Förutom det som hände några år senare när Leicester vann ligatiteln i England.
Ja, det var väl nästa.
Det var 2016 det.
Det var 2016.
Ja,
först vann ju Norrköping 2015.
Ja, just det.
Och det var en jätteskräll. Och sen vann Leicester. Eller Leicester som folk säger.
Undrar om Leicester visste om att Norrköping vann året.
Eller Leicester som de säger. Ja. Men undrar de inte ändå Bildt är bättre än Mourinho idag, det tror jag.
Ja, idag möjligtvis, men ja. Alltså, Bildt har också misslyckats med det mesta alltså. Han skulle fredsmäkla, gick inget bra. Och hans, han har varit dålig som statsminister, dålig som utrikesminister. Jag läste den här boken Uppdrag Bildt som... Ja. Vad fan heter han på Ekos? Jag glömde bort namnet. Men nu minns jag inte alla exempel. Men Bildt har inte lyckats med någonting hela sitt liv.
Men det var ju synd.
Utöver att få bra poster.
Men som tack för den här dokumentären så fick Telius sluta som kommentator in i politik på Ekot och i TV, Sveriges TV. Så att,
sen blev han vd på UR.
Men det finns nog ingen som dragit till sig så mycket missnöje eller avundsjuka som just Fichtelius. Han var ju något av ett underbarn i många år. Kom som chef till Ekot jätteung. Och sen så hade han en otroligt hög profil som skapade en vansinnig avundsjuka. Det var också en grund i hans avsked som kommentator.
Men han var ju också en sån här skjutjärn av det där gamla slaget som ska låta ättrig och otrevlig. Mm. Till skillnad från Ulf Elving som kunde ställa samma frågor men lät glad och snäll. Då fick Ulf Elving bättre svar än Erik Fichtelius.
Ja, Elving är ju längst ut på den andra sidan.
Jo, precis. Men liksom, det är precis det. Ja. Alltså, han var ju otrevlig med sitt...
Ja, Elving. Jaha, Bosse Larsson, har du knullat den här horan?
Ja, exakt. Ja.
Bosse Larsson, fotbollsbosse?
Nej, inte fotbollsbosse. Inte fotbollsbosse.
Inget ont om fotbollsbosse nu, han har ju avlidit.
Men
jag tycker att Onan då var Olivekrona, Orup och dem, Ortmark var ju inte så ättriga som Fichtelius blev sen faktiskt. De var ju trevliga. Olivekrona, jättetrevlig.
Gentleman skulle du säga, eller hur?
Gentleman, son till Herbert Olivekrona.
Ja,
hjärnkirurgen. Och sen hade
också juristen Olivekrona.
Och Ortmark spelar ju allsvenskan nu, alltså hans barnbarn.
Jag spelar tennis på Ortmark.
Ja,
visst. Barnbarnet eller?
Tyvärr avliden.
Ja, precis. Ja,
för, Ortmark. Men Ortmark hade ju länge ett program på TV-kyrkogården, TV8.
Oh, som i Ortmark.
Ja, precis, och han var ju alltså typ 90. TV8 var ju länge känt också som att ha, det var inte att det var åttonde kanalen, det var att de hade lika många tittare. Det var, kom någon annan.
Och så har vi Lars Orup på det då.
Ja, men precis.
Är det Orups, har det någonting att göra med?
Nej, men däremot så blev det lite tjafs där när Orup blev känd artist. Det var ju inte så kul för Lars Orup, så han blev ju sur. Det blev nog kvällstidningsrubriker där, tror jag. Att han blev sur på att han tog hans namn dit.
Det var bara i den ändan, det var bara alltså det, kommentatorn TV som blev förbaskad. Inte vice versa.
Nej, precis, det var Lars Orup som blev förbannad.
Ja, precis, Orup själv blev inte förbannad.
Nej.
Orup blev förbannad, en annan hette Orup som han tog namn ifrån.
Ja. Men alltså, om man ska bara gissa då, om man lite seriöst vad som händer med dem, kommer han inte hamna i, som alla andra, i Saudi?
Det är nog inte helt omöjligt.
Det är ett jättelågt odds på det faktiskt.
Jag vill också slänga in en bubblare här. En dark horse. Ja. Och det att han skulle kunna hamna i typ Marseille eller i PSG på sikt.
PSG, kommer man vilja ha honom? Alltså, de satsar ändå fortfarande.
Ja, man skulle kunna få en chans
men den moderna fotbollen har sprungit ifrån Mourinhos teori, tror jag. Alltså, han är inte önskvärd någonstans nu. Alltså, så defensiv fotboll som han spelar i Tottenham och Manchester United, ja, den är dödsdömd idag.
Alltså, om man tittar på Tottenham nu, som har han Postecoglou, som spelar motsatt fotboll. Sen är ju den fotbollen lite för naiv med Postecoglou. Men
är det Stefan Löfven som är förbundskapten?
Hur säger han? Ja.
Vi såg det inte komma, säger Löfven, angående Postecoglou. Men jag håller med om det. Alltså, Tottenham nu med nya australiensaren där är ju väldigt positiv, även om de är naiva.
Apropå Saudiarabien då, nu, om han hamnar där, så bara säga att Rafael Nadal har skrivit på ett avtal med Saudiarabiens tennisförbund.
Nej.
Han ska tillbringa en tid i landet som ambassadör för, alltså, citattecken då, ambassadör för tennis. Och så han säger så här: var man än vänder blicken i Saudiarabien så ser man tillväxt och utveckling, och jag är glad att få vara en del av det. Alltså, varför håller han på så här? Mats Strandberg.
Nu vet man ju mer om det här med vad heter Nadal och det. Saudi ska ju köpa in sig i Miami och i Madrid, de turneringarna, för att sen logga till sig egna turneringar i Saudiarabien. Och då är Nadal ett fenomenalt PR-fönster, alltså i Ronaldos klass faktiskt.
Jo, alltså, ur deras synvinkel förstår jag det, men alltså, ur Nadals synvinkel, jag säger som jag brukar säga, han har väl nog med pengar ändå, eller?
Ja.
Han behöver saker att göra också. Jag tror att han kommer att sakna tennisen. Någon roll i tennisen kommer Nadal att sakna. Han lägger av kanske inom ett år. Och det får han ju på det här sättet också. Han får ju en stjärnroll som PR-man för Saudi.
Då vill jag bara säga att Nadal är ett exempel på en av dem. Har ni tittat mycket på australiska mästerskapen nu?
Mm.
Ja, jo, jag med. Nej. Och de här intervjuerna efteråt som Jim Courier gör på plan inför publiken då. Då är det några ord som alltid tennisspelarna upprepar hela tiden. Och Nadal är en av dem som upprepar det här exemplet som jag ska spela upp nu. Och jag säger så här, det är framförallt två stycken utslitna klyschor som de säger när de pratar på engelska. Och det är oftast de spelare som inte kommer från England eller USA som säger dem. Kan ni tänka, om ni tänker in i huvudet sådana intervjuer, vad är det sådana idrottsmän brukar säga slentrianmässigt som inte betyder någonting?
Okej, allt kan hända i tennis typ.
Det första, det är at the end of the day. At the end of the day. Och det har man till och med hört fotbollsspelare, svenska fotbollsspelare. Jag tror till och med, typ, alltså, det är typ John Guidetti. Säger på svenska, alltså i slutet av dagen så...
Alltså i slutet av dagen så man ska...
Ja, ja,
det är den som är bäst fotboll. Alltså.
Ja. Och det andra, exemplet, ska ni få höra här faktiskt. Det är efter en segermatch så intervjuas italienaren Jannik Sinner av Jim Courier. Och han säger då det här uttrycket som Nadal också säger hela tiden. Och han får en fråga om sin tennisracket.
Mm. No, it is honestly it's many players they ask me what racket I play. I think it's a really normal racket to be honest. Honestly, if I'm honest with you, I don't know even the...
You keep saying honest, which just tells me you're lying. That's all you're doing is lying here. Come clean, man.
Ja, ni har ju honestly. Kan ni inte se Nadal framför er när han säger honestly hela tiden?
Det var väldigt kul tycker jag att Jim Courier synade honom och sa till honom.
Precis.
Come clean man, sa han då.
Ja, att det betyder bara att du ljuger. Det är som min gamla tes som vi har dragit i vår podd där. Om man säger att man är ödmjuk så är man inte ödmjuk. Och han säger att han är ärlig så ljuger han. Förstår du? Så Jim Courier lyssnar på vår podd helt enkelt.
Ett exempel, folk säger att de är empatiskt lagda.
Ja, det är ondskefulla människor.
De brukar inte vara så empatiska. Nej.
Håll er undan.
Då har vi Mourinho igen nu.
Ja, just
han verkar inte så empatisk.
Långt därifrån.
Eller på sitt sätt kanske.
Nej.
Mot
nej.
Sin familj tror han är empatisk.
Nej.
Tänk att det bara behövs tre nej så är du överbevisad. Och inga argument eller någonting.
Nej.
Det är bara ett tydligt nej från Mats Strandberg.
Nej, argument. Vad är det för något? Hörrni, det har kommit en ny tränare
i Roma.
Nej, jo, det har jag också. Det är Daniele De Rossi.
Daniele De Rossi.
Men en ny tränare i New York Islanders. Och det är legendaren Patrick Roy. Eller Patrick Roy. Jag visste
man trodde det var Roy, men det var väl Patrick Roy. För han kommer från franska delen av Kanada.
Han är från Quebec.
Roy.
Quebec. Ja, precis. Jag tror att han och Martin Brodeur är från samma, båda från Quebec.
Ja, och är inte de två, alltså just de två, är inte de som är de absolut mest framgångsrika målvakterna i NHL någonsin?
Ja, den som är mest framgångsrik är väl egentligen Jacques Plante.
Ja, det var lite som Carl Witt. Ah, ja. Jag skulle inte tro. Jacques Plante måste vara någon du hittar på nu.
Jag har hört namnet, men var han så bra?
Ja, men han vann 7 vid sina trofis. Ja.
Om de sköt så löst på den tiden.
Ja, det är möjligt. Men han vann också 7. Typ. Han var Montreal Canadiens, de var som bäst på 40-50-talet, eller om det var 50-60-talet. Då vann han mycket för Canadiens. Men Patrick Roy är nog i modern tid den som är bäst, kanske. Men även Martin Brodeur. Men jag tror den som brukar bli rankad detta är...
Är det Hasek?
Ja, Dominik Hasek.
Jo, men det är väl han, va? Är inte Hasek?
Jo, för att tittar man på det lag han spelar i Sabres och så vidare. Och det var ju ett bottengäng egentligen. De gick ju till i alla fall en Stanley Cup-final. Och de hade liksom inget där att göra spelmässigt. Men han var så bra så att... Han på egen hand.
Han slutade ju aldrig heller.
Nej, han var ju till 44 när han slutade. 43. Ja. Jävligt gammal. Men det är lite ovanligt, tänkte jag, att prata med dem. Att
målvakter blir... Ja. Jag kan inte komma på någon. Kan det vara någon målvakt som gått vidare och blivit
inte trend? I hockey, men i fotboll, var inte Dino Soff tränare?
Det låter ju troligt.
Troligen.
Men jag undrar om inte han har haft lite lag. Vi ska se här. Jo då, som tränare. Det är både Juventus, Lazio och Fiorentina. Och även i landslaget.
Ja.
Men det är den enda...
Ja, i hockey går det inte komma på någon.
Nej, Pelle Lindberg skulle ju bli... Nej, bu.
Han hade bara 10 år kvar på sin karriär.
Nej, men alltså hockeyn...
Nej, jag vet... Jag kan faktiskt
inte ens 30, Jack, va?
Nej,
men är det inte att de är målvakter, som man brukar säga, är lite udda karaktärer? De passar inte för vad
är det därför?
De är väl som trummisar i band. Lite konstiga karaktärer.
Ja.
Som är lite utanför.
Det är en bra jämförelse. Eller som programmerare.
Är de sådana?
Det är också lite konstigt, eller?
Ja, men inte det att de alltid går och dricker Coca-Cola och fortfarande har sådana här hölster där de har mobiltelefonerna?
Jo, och vet du vad man mer? De har sådana här kedjor som de sätter fast i brallorna och i plånboken i andra.
Ja, just. Och sen hävdar de att de tycker att det låter bättre med LP-skivljud än en CD-skivljud. För det är ändå något visst att det jämnt rullar där.
Men nu, digitala, ja, men nu börjar vi inne på så här hifi-klubben gubbar som har material för 200 000.
Men tillbaka till 30-jakt i alla fall. Han tog sig upp i nomenklaturan där i Ryssland faktiskt.
Nu, ursäkta, vad tog jag inte förstod?
Han var en utav de stora.
Men vad är nomenklatura?
Viktiga personer i Ryssland faktiskt. Att han var så otroligt populär så han togs upp utav, jag vet inte vilken rysk president det var väl innan Putin måste ha varit.
Ja, det var väl Gorbachev.
Togs upp som
och en... Och så Brezhnevs sluttid också.
Som en riktig höjdare som skulle sprida glans över ett ministerium, tror jag, och så vidare. Så att, ungefär som Fetisov också en höjdare spelar glans över ministerierna i Ryssland.
Ja, och blev ju också lite inblandad i politiken.
Och framförallt också spelar ljus och glädje över ryska presidenten som skulle ta del av folkets välvilja med att upphöja dessa två till höga positioner inom nomenklaturan.
Men har du hört ordet nomenklatur?
Nej, men jag vet, Mats, jag måste bara få ifrågasätta om du använder ordet rätt
här. Nu har Jesper googlat ordet nomenklatur.
En nomenklatur är ett system av termer och beteckningar som används inom ett fackområde. Till exempel en binomial nomenklatur är för att namnge levande organismen vetenskapliga namn. Ett namn för släktet följt av ett namn för arten. Exempelvis Solanum tuberosum som är det vetenskapliga namnet på vår vanliga potatis. Se biologiska nomenklatur koder. Men det kanske är någonting.
Men nomen, det är ju namn då. Alltså, och klaturan, det är väl i de högre sfärerna både politiskt och vetenskapligt.
Ja, det kanske
är rätt. Jag tror
det kom från klaviatur, tänkte jag, som sitter och spelar.
Ja, det är också kanske. Men i alla fall, nomenklaturan.
Ska vi googla Nimbus också? Så jag ser om Mats har fel på den.
Den vet jag.
Den
vet jag faktiskt. Där har du rätt, Mats. Du kanske har rätt. Det kanske är att, då att man sammanväver då och puttar
jo,
in
alltså,
politiker i fack.
Jag känner så starkt för att just i Ryssland, de som var i innersta cirkeln där, nomenklaturan, som hade någonting att säga till om i Ryssland, till presidenten över tid.
Men vad hade det här med någonting att göra? Att vi skulle spela Sweat?
Det var ju att in i cirkeln, sa Mats.
Ja, nomenklaturan.
Det gäller att tänka.
Jo.
Nomenklaturan.
Jag vet inte om vi ska släppa nomenklaturan.
Nej, det tycker jag inte.
Och låta det vara som det är just nu och inte rota er ytterligare.
det låter som en bra idé, Mats. Såg ni den här taekwondo-förbundskaptenen?
Chago, ja visst.
Chago Rodriguez Figueroa, i alla fall han hette för någonting.
Han har ju fostrat hela Örnligan, alltså den här kriminella med Leon Norberg. Det var ju under hans vingar.
Precis, det var väl inte helt hundra kanske.
Alltså Örnligan har jag sett en dokumentär om för inte så länge sedan.
Ja, det finns en jättebra på Peter dokumentär om Örnligan också.
Men han verkar inte haft någon vidare inflytande då på dem i alla fall.
Ja, men det verkar som, jag kollade faktiskt vad Paolo Roberto skrev idag, som hade honom som tränare. Och han säger att det är ett stort falsarium. Aftonbladets artikel är helt felaktig. Och den här killen tycker inte ens upprörd själv. Han är nu 19 år och med i landslaget och tycker inte alls att det inte stämmer.
Nej, men
sen vet jag inte om det som Paolo Roberto säger stämmer, det vet jag ju inte. Men...
Alltså jag skulle inte lita på Paolo Roberto.
Nej, det skulle inte, men jag skulle heller inte lita på Aftonbladet.
Ja, men nästan i det här fallet.
Hellre Aftonbladet kanske.
Vi ska titta på den här videon och så får ni bedöma själva.
Och nu är det återigen vi som ser videon då, inte lyssnarna.
Nej, men vi lyssnar ju.
Och här står du med en pinne.
Ja, alltså det är en gummi. Det är inte en bambuträ som du säger. Nej. Det är en gummipinne. Ja. Förstår?
Det här ser inte ut som skumgummi, och framförallt om man tittar på barnens reaktioner ser det ju inte ut som att det är kul.
Ja, det är mycket möjligt.
Vad tyckte du om videon?
Jo, men så här, jag tycker att det är uppenbart att han tycker att det gör ont, och det är en pinne, han får ju en smäll, lillkillen som nu då är 19 år. Men samtidigt, jag menar, man förstår ju varför han gör det. Alltså, det är som så här hästtränare som kör barrering. Hästarna hoppar ju högre, så att antagligen är det effektivt.
Men det är
en bra träning.
Barrering är ju värsta.
Det är vidrigt verkligen. Så. Och det här är också fel förstås, men så jävla farligt är det inte. Men lite fel, tycker jag, Mats Strandberg.
Det tillhör ju inte den svenska kulturen överhuvudtaget. Men det är ju en en icke-svensk kultur som är avskyvärd, tycker jag.
Ja, alltså, jag trodde ju från början, eller min magreaktion är ju, det här är, nu drar de på något skit som inte finns. Och precis som han, det är ju sjukt för att han blir ju väldigt stressad, den här Chago.
Ja.
Uppenbarligen, det där finns inte. Så här, du rör upp saker som inte stämmer. Så här. Ja, men du ser på videon. Nej, det är bara de här gummigrejerna. Du har sett sådana korvar, eller vad han sa.
Man hör ju att han inte har rent mjöl i påsen, den här.
Ja, verkligen. Och som Silbersky, allting handlar om uppsåtet. Och uppsåtet är ju faktiskt att slå honom.
Nej, uppsåtet är att få honom bli bättre i taekwondo.
Jo, men hade det varit om det är en misshandelssituation, så är ju uppsåtet fortfarande att tillägna skada för att han ska bli bättre.
Ja, men också i, då, om man tar en hästgrej till, alltså om man tar trav eller galopp, de som piskar hästarna, dish, då springer de ju fortare, men det är ju förbjudet. Så det är precis det han piskar honom.
Alltså, precis, det är ju samma funktion.
Det är en likadan grej.
Det här måste ju beivras. Alltså, för att det är ju ändå en, visst, att han typ ryggar tillbaka som en så här strykhund, det är också lite konstigt. Men det indikerar kanske på, det här är inte första gången han klappar till honom med bambupinnen.
Nej, det är klart att det skulle bli filmat just första gången han gör det. Det verkar ju helt osannolikt. Ja,
helt osannolikt. Ja. Och som sagt,
det är ungefär som Paolo Roberto, den sexgrejen, att det var första gången som han sa. Hur otroligt är det?
Nej, kanske inte så otroligt. Rent statistiskt så är det inte det.
Eller att Jocke Häggman ska vara oförskämd och vara suskig i studios. Nej, men jag tror problemet blir, det blir lite pojken och vargen. För att Aftonbladet drar på sig att trumman och de har aldrig någon bevisning, och det är liksom, det är bara någon, allt med typ BP blir ganska det. Så det är något luddigt att det är någon förälder till någon som har varit less. Alltså, och då blir det på ökade vargen att, jaha, återigen en sån här pissartikel liksom. Men den här gången hade de faktiskt på fötterna. Vi ska prata lite handboll. Och då spelade jag I Wanna Hold Your Hand.
Bra, Jesper.
Ja. Handbollslaget Kristiansand Vipers är världens bästa handbollslag för damer.
Kristiansand, det ligger alltså södra Norge.
De har vunnit Champions League 3 år i rad och är ett väldigt bra fotbollslag.
Och det är damsidan vi pratar om nu.
Det är damsidan.
Och det är handboll.
Handboll. Men de håller på att gå i konkurs.
Okay.
Lönesänkningar till laget räcker inte. Utan spelarna har själva fått ringa runt till företag då i jakt på sponsorpengar.
Ja, för att rädda klubben.
Ja. Men jag menar Roberts, som är svensk stjärna då, även i landslaget, hon är inte riktigt nöjd med det här.
Nej, det kan man förstå. De är där för att spela handboll, inte för att vara telefonförsäljare.
Så, men det är det exakt som hon säger. Det var inte min värdigaste stund.
Ja, hon säger så. Ja, ja, ja.
Säger svenska stjärna, jag menar Robert.
Men det är lite förnedrande för en stjärna att behöva ringa runt i företag och skaka fram pengar.
Ja, alltså inte bara för en stjärna skulle jag säga. Det är förnedrande att ringa
till företag och pengar. Ja, du är anställd som proffs i en klubb och ska ringa runt själv och försöka skaka fram pengar.
Jo, man säger också att första samtalet kändes inte bra. Man kändes som en telefonförsäljare, bla bla. Det var inte min värdigaste stund. Jag tycker...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Att hon är bara bortskämd, om jag ska vara helt ärlig.
Du har ju rätt.
Hon är bara bortskämd. Alltså det finns, jag tycker verkligen, vi har pratat om det här förut.
Att leva på att få att utöva sin fritidssysselsättning, som det roligaste de vet säkert, ja. Handboll, det är ju få förunnat. Att
kavla upp ärmarna för helvete. Alltså, om vi har ju alla jobbat i, framförallt ni två har jobbat i mediebranschen. Nu har ju för sig Mats har inte behövt kavla upp så mycket just det, eller sån här grejer som du har varit SR-anställd.
Jag har inte gjort så mycket, det kan jag säga.
Nej, du har ju varit, alltså, du har gjort mycket. Men du har inte...
De frågade hur många arbetar här. Nu brukar jag fråga Sveriges Radio. Hur många arbetar här? Ja, något fler än hälften.
Men jag menar inte, Mats, du har ju gjort jättemycket med...
Nej, det har jag inte gjort.
Jo,
alltså,
det har
jag. Jo, det har du gjort.
Och kavla upp ärmarna har jag absolut inte gjort.
Nej, det tror vi inte. Vi tror inte att du kollar upp ärmarna.
Du har inte kollat... Du har inte behövt
ringa... Det är överens, jag, Jesper. Så här,
du har inte behövt ringa runt till företag som kanske du har behövt göra ändå. Om du har...
Nej,
det har jag. Du är frilans.
Nej, men jag faktiskt... Peppar, ta i trä, så har jag klarat mig från det.
Nej, men i alla fall då, så tycker jag att, som du säger då, Olle, att hon håller på med sin hobby, det är sysselsättning, och går åt helvete då, och de har inte pengar, för de har för dyra spelare och inga sponsorer. Mm. Då är det fan med bara, det är väl inget problem, ring. Om du vill spela där, så får du skita det i så fall.
Faktiskt,
alltså
rent krasst.
Men ett vanligt företag går ju i konkurs, och då får man pengar från staten kanske, eller vad det kan vara. Eller om man får pengar ur... konkursbot eller...
Ja, alltså, eller så får de gå tillbaka till Sävehov, där jag antar att de kommer ifrån.
Ja, då får de lägre lön och det tycker de inte heller bra.
Får de ännu lägre lön i Sävehov då?
Ja, det måste... Alltså, det här är ju världens bästa handbollslag.
Och det är Norge. Norge är ju rikt.
Jo, de är rika, men... ja.
Det är ju också världens bästa handbollslag, så det är klart de har höga löner och bra spelare. Mm. Alltså, annars hade det ju...
Annars hade de inte behövt riskera att gå i konkurs. Utan
nej,
höga
löner. Precis. Och då tycker jag bara att nej, det är ju ingen mänsklig rättighet. Det är samma med kulturmänniskor och vissa idrottare. Att, vad fan? Så de allra flesta människorna måste göra sånt som inte är så kul. Det är ju inte så roligt att vara telefonförsäljare som många är. Och det är kanske inte så värdigt, för att jag, om det är ovärdigt eller värdigt.
Jag har faktiskt slutat vara otrevlig mot telefonförsäljare. Jag var det i många år. Sen har jag kommit på att... Det är lite synd om dem. Ska vara snäll.
Alltså, jag är otrevlig när jag har sagt, när jag var trevlig tre gånger och sagt jag har inte tid nu.
För alltså, till samma person, eller annars är det taskigt om det är en person som du är först.
Ja,
är,
precis. Ja. Det är fyra olika samtal.
Så det är fjärde som ringer upp till. Men om det är samma person, då kan vi förstå att då kan vi låta
till. Lägg på, skriker.
Jag kan väl tycka så här, att jag tycker också man ska vara vänlig på telefonförsäljare i alla lägen, för att många är förbaskat otrevliga och det stör mig något enormt faktiskt.
Ja, det är unga människor ofta som inte har något jobb eller nyanlända. Alltså, det är inget kul. Men när man då så här, när de är så tondöva och bara skiter i det där första, när de är så här, ja, då kanske du trivs med teckningen eller så här, den där, utan de tänker notis till sist, då brukar jag säga, men du hörde inte mig första, andra, tredje gången, för då tycker jag ändå att man har rätt då, liksom, för de tar ju ens tid också.
Alltså, jag bara säger något som talar lite emot mig själv. Jag blev uppringd faktiskt bara för två veckor sedan. Mm. Eller en vecka sedan var det kanske. Som sa så här, hur nöjd är du med ditt telefonabonnemang? Då sa jag är inte intresserad. Så snälla, det är lugnt. Jag vill inte svara. Du svarade inte på frågan. Hur nöjd är du med ditt telefonabonnemang? Du är sur på mig.
Ja, det där är...
Ja, då är det faktiskt... Det, då, det är ju konstigt.
För ibland är de så här... Då är de så jävla uppskämda att så här... Men du vet, det går inte. Man kan inte göra så. Man kan inte binda räntorna på ett lån, typ. Om jag hade en jävla kredit.
Ja.
Jag bara, för första skiter det i så fall. Jag behöver inte hjälp av dig. Och för andra så har de ju fel. Man kan visst förhandla ränta med banken, alltså,
ja,
om det är så. Liksom.
Kan man göra det verkligen?
Ja, det kan man göra.
Det kan man göra.
Nu vill jag veta hur man gör.
Jo, men, så här, om man verkligen är noga med att man säger så här, jag byter bank och så gör man det, då ändrar de ton.
Och det är inte bara på bostäder, är det ju vanligare. Men det går, alltså, det är ju fritt. Men däremot så, bankerna har ju så mycket pengar att de skiter i oss små. Liksom.
Jo, men det är väl så här att om du ska lägga alla dina tillgångar i samma bank, flytta till en och samma bank då, och så här, då kan de ge med sig en aning. Men det är det enda sättet jag vet att man kan få ner räntan överhuvudtaget. Alltså, försäkrar du alltihopa, lägg in det på banken.
Så här, bankerna vill inte sänka räntan och de sänker oftast inte räntan. För att de har så mycket pengar så att det är skitsamma om jag hotar mig att ta mina små sparpengar därifrån.
Som enskild kan du ju aldrig hota en bank. Jag menar, de är inte rädda varken för dig eller för mig. Så att,
det är det som är grejen. Ja, de är lite uppkäftade, de här lånebolagen, och säger att nej, så där funkar inte på lånemarknaden. De får visst sänka räntorna. Ja. För att det är ju en bank är ju ett bolag, det är ett företag.
Visst är så. Sen så är det ju provocerande att under då så här... tid när räntorna har höjts så mycket så att så många privatpersoner har fått pissigt ekonomiskt, och så då som alltid redo, så står det så här i artiklar då, storbankerna redovisar rekordvinster. Som alltid är så, oavsett. Det är fan sjukt.
Ja, men det är
och sen säger alla då statsråd som är ansvariga, oavsett om det är en socialregering eller en moderat regering, det måste vara slut på det här. Vi ska gå hårdare mot banker. Det kan inte fortsätta så här. Men det fortsätter ju bara.
Men det blir ingenting. Det händer. Och det är samma med maten nu. när folk har svårt att handla mat. Och så blir ICA-handlarna kanske på nya Ferraris för att de har höjt liksom.
Ja, men precis. ICA-handlarna är precis samma sak.
Höjderna i ICA har skott sig under senare år. Den saken är klar. Men också kanske inte lika mycket som bankerna har gjort ändå. Alltså bankerna, genom att de tjänar så mycket pengar, blir arroganta som bara den, emot speciellt mot mindre kunder.
Ja.
Så att återigen, det står i tidningen att du kan förhandla ner din ränta med din bank. Och när jag har försökt tidigare, så har det aldrig varit i närheten av att lyckas.
Jag ska bara berätta en anekdot om precis samma sak som ju det här var, Jesper. Det var, jag har en kompis som på mitten av 90-talet jobbade på en bensinmack, jobbade extra, och hyrde de ut filmer. Jag tror att det var VHS, så kanske var början av 90-talet. Så var det en som hyrde Karate Kid 2. Karate Kid var det i alla fall. En snubbe som han var lite rädd för. Det var en lokal halvgalning. Lite åt nassehållet, tror jag.
Oj då.
Och då kom han tillbaka sen, 2 timmar efter att han hyrt filmen. Och sa, vad fan håller ni på med? Vad menar du för någonting? Vad håller ni på med? Så han bara, ursäkta, vad är det som har hänt? Jag sätter in filmen. Och jag trycker på play. Och den är inte tillbakaspolad. Så han bara, förlåt, det kan bli så. Vi har ju som kutym att vi ber kunderna spola tillbaka, vi kan ha missat så här. Vet du vad det här är? Så han bara, nej, vad är det för någonting? Det här är precis samma sak som man tar hem en brud. Och så man ska sätta in kuken, då har någon sytt i en fittan på henne. Precis samma sak som jag tycker på pay på filmen.
Vilket ort var det?
Jakobsberg.
Men ringde de inte polisen, fan?
Ja, jag tror det.
Alltså det där är jobbigt i alla
ort. Jakobsberg, det är Persbrandt därifrån.
Jo,
ja. Och min mamma är därifrån. Hon är faktiskt i Jakobsberg ikväll och käkar middag med mina morföräldrar.
Okay.
Jag kunde inte följa med, jag spelade en podd. Matt ska snacka lite hockey.
Ja, Håkan Loob, som ju är en storhet, inte minst i SVT och så vidare. Han...
Ja, inte minst i svensk hockeystor. Han är ju fortfarande den som har poängrekordet i elitserien. Ja. När det var färre matcher än vad det är nu, det var bara 36. Mm. Han gjorde alltså över 2 mål per match. Och han är fortfarande också den enda svenska som har gjort över 50 mål en säsong i NHL. Så att, nu tar vi därifrån.
Fantastisk spelare, Håkan Loob ifrån Gotland, verkligen. Nu lanserar han ju en idé igen här då, om att de ska försöka stänga SHL. Det vill säga, det sista laget ska tvingas efter ett kvalspel, negativt kvalspel i SHL då, när 14-13 laget möts, så ska de tvingas att möta ettan i allsvenskan också, för att man ska förhindra då att det blir en omsättning på lag i SHL. Och hans argument då, det är ju att det blir lugnare och skönare för lagen, varje poäng inte lika viktig och sådär, och matcherna betyder lite mindre, utan det kan bli mer skönspel, mindre stress på planen och så vidare, men matcherna betyder mycket mindre och det är ganska bra. Ungefär så resonerar
och Jesper, du sa ju, jag hatar Håkan Loob, sa ju du. Så det har det med det här att göra, eller?
Delvis.
Ja.
Okay. Men han är ju
han är gotlänning också, du gillar inte gotlänning.
Nej, men han är ju också, har ju någon, alltså Färjestad är ju en maktfaktor i svensk hockey. Men, och de är ju alltid de som tycker att storklubbarna ska få mer pengar och såna här grejer. Och det här med att stänga ligan, har vi pratat om förut i den här podden, att det går ju emot vad hela liksom
hela idrottens grundtanke.
Och problemet är ju också att det är så jävla tondövt. För hela hockeyallsvenskan håller ju på att gå om SHL i tittarsiffror och i popularitet. Så det är ju ganska puckad tanke just nu i alla fall. Men jag tror också att det här går inte att applicera i Sverige. Det går att applicera i USA där man har franchisetagare. Då har en liga som... Men Sverige bygger på att det är upp- och nedflyttning. Och det är ju en helt annan folkrörelse liksom variant.
Alltså, NHL är ju en underhållningsindustri egentligen, bara att konkurrera med andra industrier med underhållning i Amerika och Kanada. Så att det går inte att jämföra NHL med SHL på det sättet. Som du säger, det är ju en folklig grund som stöttar SHL sedan alla tider tillbaka.
Så alltså utan de här småstadslagen, även som spelar i mycket småländska lag som får fram mycket, till exempel Troja och Tingsryd och allt vad det är. Utan de lagen så blir det ju ingenting. Och har man då bara stänger man igen då fönstret? Det finns ju inget att spela för då. Det finns ju ingen klubb som satsar allt för att spela i Allsvenskan.
Det är lugnt och skönt. Ja. Ska idrott handla om att det är lugnt och skönt?
Nej, men då slipper de tänka negativa tankar att liksom få ekonomin undanryckt som en matta under sina fötter.
Man förstår det ur deras synvinkel, men jag menar, det är ändå bara också.
Men det är verkligen att inte hockeyns folk pratar bara om sig själv i egen sak, inte för helheten som produkt överhuvudtaget. Alltså Djurgården ville då, om de missar nu att gå upp på Brynäs, går upp istället, så kommer ju säkert Wikegård att snacka om att vi måste ha flera lag ifrån Allsvenskan ska gå upp då, 2-3 lag istället, för att då han pratar för Djurgårdens sak. Så att det överhuvudtaget, man pratar bara egen sak överhuvudtaget, man ser inte helheten. Alltså hockeyns helhet är ju jätteviktig, och jag håller med om att alltså, Allsvenskan nu med Djurgården och AIK och Södertälje är ju hyperintressant. Alltså.
Och Brynäs som Björklöven, Västerås.
Och KBK Skoga också. För att det,
Mora.
I min värld så är ju Allsvenskan en riktig livskraftig organisk företeelse som är bortom det ekonomiska mycket sådär. Så att det är hockeyn i sin renaste form, tycker jag, allsvensk hockey, till skillnad från SHL.
Ja, håller med.
Ja, men jag tror också att det har lite olika supportperspektiv också. Vad vill supporten, vad vill publiken ha? Jag tror verkligen att publiken vill ha den här spänningen med uppflyttning, nedflyttning för det första.
Ja, givetvis, inte bara tror, vi är ju också publik.
Precis, exakt, och för det andra så visserligen NHL styrs ju också av publiken, men hela vårt system i Sverige med de ideella krafter, det bygger på att supportrar och kanske inte de står på läktaren ofta, utan de engagerar sig på andra sätt. Men de sitter i styrelserna i de här hockeyföreningarna. Det är ju ofta, det är ju inga affärsmän, utan det är ju faktiskt supportrar i grunden.
Det kommer ju från grunden. Det kommer ju från basen för hockeyn i Sverige växer ju fram då, så att det blir de rätta människorna i hockeyn i Allsvenskan. Det är ju inte bara sponsorer och företagsfolk som ska, så att säga, som ska trivas på matcherna. Så det kan vara SHL då, som ju ser NHL tyvärr som en förebild.
Men i styrelserna så ser man faktiskt liksom, inte som tränare, man ser inga gamla målvakter i styrelserna. Vissa gamla spelare i styrelserna, inga målvakter.
Alltså Pekka Lindmark är ju inte med.
Nej, men
och inte
Lindberg heller.
Inte Honken heller.
Däremot så är väl, vad heter han då? Lundqvist skulle vara med i någonting, va?
En reklamfilm, ja.
Ja, det gör han. Ja, oh, Head and Shoulders.
Alltså, nej, men Henke Lundqvist är ju ett undantag för målvakter när det handlar om kreativitet,
ja,
och sådär.
Ja, men det jag försökte komma till, liksom, och det som var poängen med min utsvävning och support, att det finns supportskap i vissa av de här äldre klubbarna, framförallt i alltså Original Six-lagen, typ Toronto, Montreal och Kanada är ju väldigt stort. Men Seattle Kraken och Las Vegas Golden Knights har väl kanske inte riktigt den typen
det
av...
Det har ju tappat kontakten med verkligheten. Kontakt med fotfolket i alla fall, det har ju definitivt gjort. Det bygger på affärsmännens spekulationer. Ingen jämförs med fotbollen i och för sig på den här nya som kanske kommer här, den nya Superliga. Men det är lite åt det hållet faktiskt, att det är hedgefonder och sånt där som bekostar vilja förräntning på sitt kapital. Det är ju annat än svensk hockey på basnivå.
Exakt. Hade vi haft 300 miljoner som tittar på sporten, då hade vi kanske inte, för då hade klubbarna burit sig själva på ett annat sätt. Men nu vi behöver faktiskt ideella krafter för att driva runt vissa föreningar.
Hockeyn är bara ute i landet, ja, det är ju en konservativ rörelse som har funnits i många årtionden då, och sådär som helst. Och den bygger, som du säger, på ideella krafter och på en kärlek till sporten, till ishockeyn och sådär. Så ja, att det alltså, lever ju starkt ute i...
Jag bara säger, apropå ideella krafter, så jag tittade på basketligan. Jag såg Borås mot Jämtland för några veckor sedan. Och då alltså en av dem som hänger i taket, de är inspirerade av USA, de hänger upp legendarer i taket. Mike Palm, eller Mike Palm, halv amerikan, halv svensk. De spelade i Borås i många år. Hänger i taket, han spelade också i landslaget i många år. Efter matchen, då jag sitter ganska nära honom och tittar på matchen. Efter matchen, då tar han en sån här mopp och går och torkar skräp. För han har sedan slutat för 2 år sedan. Så han sitter som fan och liksom torkar och tvättar banan. Det hade ju inte hänt i många andra länder.
Alltså det är inte så att...
Inte Lemieux och Gretzky.
Larry Bird går och moppar liksom i, vad heter det? Garden Center. Nej, fan det heter. Men Gordon, eller Mike Palm, ja. Det är lite som Pelle Torgrövers kompis Gordon Gran.
Ja, precis. Ja. Det blev internt här.
Ja, det blev det verkligen. Ja. Tack för det, Mats. Bra att du tog upp det, så vi fick pissa lite på
Håkan Loob.
Den tondöva
Håkan Loob, hans föräldrar, kom hit som båtflyktingar. Och då, alltså, i ordets rätta bemärkelse, de tog alltså en roddbåt och rodde från Baltikum till Gotland när det begav sig. Det är ändå starkt gjort.
Det många inte vet att han är släkt med den franske föraren Sebastian Loeb.
Det är han inte. Men då kan jag också säga att när Håkan Loeb var liten och spelade, hans brorsa spelade också hockey, två stycken.
Peter Loeb bland annat.
Ja, och de var ju jättebra. Men Håkan var totalt överlägsen. Men han skämdes så mycket för sin farsa. För han skrek så mycket under matcherna. Så när Håkan, alltså säg att de vann med 22 eller något sånt där. Då gjorde Håkan alla 20 mål. Han var helt överlägsen hela uppväxttiden också. Men hans farsa skrek så mycket. Så han sa att lösningen var att jag fick pappa att sätta sig i bilen. Så han körde fram i sin bil. Och så precis när alla andra föräldrar stod vid sidlinjen eller utanför rinken, så var farsan då i bilen. Så han inte skulle, skriken inte skulle höra. Så Håkan skulle slippa skämmas. Det kan vara roligt.
Ja. En annan rolig som du har berättat flera gånger, Olle, det är ju när Kent Forsberg var förbundskapten. På tal om papper då. Och hade timeouter. Och att det enda direktiv var: passa pucken till Peter.
Pucken till Peter. Ja, när Sportspegeln lät som Sportspegeln. Jag såg Sportnytt i måndags, var det. Då handlade det om Svennis cancer. Först var det Aktuellt. Då har de ett reportage på kanske 4-5 minuter om Svennis cancer. Och sen i samma nyhetstimme, samma reportage fast lite längre i Sportnytt. Alltså, hur tänker de där? Pratar de inte med varandra? Alltså redaktionerna, det är ändå, de sänds ändå efter varandra. Vad säger ni?
Ja, alltså, en blamage naturligtvis, ett stort misstag.
Blamage, vad är det för ord? Är det ett nytt ord igen?
På nomenklaturen, på SVT Sportspegeln.
Blamage, vad betyder det?
Ja, det betyder ungefär som nomenklaturen.
Ja. Fan, det var, alltså, det måste vara ett franskt ord, blamage.
För att Jan Gio skulle säkert kunna det.
Ja, alltså det här är ju väldigt...
Vi ringa Jan Gio.
Det här är ju väldigt bra, Mats.
Klavertramp, tack.
Precis, det är inte bara ett misstag, utan det är ett klavertramp.
Men du har ju rätt, Mats.
Ja, jag vet, genant handling. En groda.
Ja, det var vi som var okunniga.
Ja, verkligen. Tabbe, tavla, fadäs.
Fadäs, fadäs.
Blunder, chikan.
Men är det inte konstigt? För det är klart att de pratar med varandra, men att de väljer att sända samma reportage. Alltså, och säg att det här gick då kanske 20:09 i Aktuellt. Och sen gick det då 25 minuter senare i Sportnytt. Samma fråga.
Vi måste nästan ha ett segment, för att jag har ju en kompis som jobbar på SVT Sporten. Han är fotbollslaget, han heter David.
Ja.
Jätteduktig, älskar man som Nyström.
Ja.
Vi måste skulle nästan ta in honom någon gång.
Ja, och ställa honom mot väggen.
Ja, ställa honom väggen. Och liksom pajla upp alla oförrätter som har hänt genom åren då. Och det som har tagits upp i programmet. Och så får han svara på allting.
Ja, faktiskt.
Det vore faktiskt en väldigt bra idé, för att men det vore verkligen, för att Sportspegeln idag inte som Sportspegeln var förr, i alla fall inte i min värld. Sportspegeln idag, den är icke sevärd.
Ja, jag håller med.
Men då i alla fall den här sändningen då i alla fall, som då i måndags. Marie Lehmann heter hon som påannonserar inslaget om Svennis. Och också påannonsen förbryllar. Låt mig spela upp den.
Förra veckan berättade Sveriges hittills främsta fotbollstränare på herrsidan.
Vad säger de om hennes betoning?
Alltså, behöver man säga på herrsidan överhuvudtaget?
Nej.
Det ska inte nämnas, tycker jag, överhuvudtaget.
Hon sa så här, på herr, alltså för att den betoningen inte enbart ska kännas som en så här, låtsas feministisk aktivistinsats, så krävs det faktiskt att vi har åtminstone en eller kanske flera framgångsrika fotbollstränare på damsidan också. Så då undrar jag, vilka fotbollstränare på damsidan syftar de på?
Ja, men det är väl Peter Gerhardsson, tror jag. För att om jag ska vara Gerhardssons advokat,
ja,
vilket jag ogärna är, så har väl ändå Peter Gerhardsson vunnit både VM-brons, EM-brons. Han har vunnit OS-silver.
Men... Du säger vunnit och så är det brons och
silver.
Ja,
eller tagit.
Som en kulturjournalist på PET skulle säga, jag tycker det skaver.
Ja, det kanske gör det.
Svennis har vunnit Scudetton, han har vunnit ligor överallt.
Men vi vann väl ändå VM-brons 94.
Jo, men är du liksom tränare för de landslaget, så kan du inte undvika att ta medaljer. Det går inte.
Nej, men jag skulle säga, min främsta invändning, Jesper, det är att en förbundskapten är inte en tränare. Han är förbundskapten. Det här pratar vi tränare.
Jo, det är väl möjligt att... Jag tycker nog ändå att man kan räkna.
Varför säger hon så? Varför säger hon på herrsidan?
Jag håller ju... Jo, för
det är klart du håller med.
Ja, det är klart att det är larvigt. Men,
också så här, låtsas feminist.
Det är helt felaktigt, tycker jag, i det här fallet.
Jag är ju feminist med en otjänst.
Alltså, jag skulle precis vända in då att som Mats, lite kanske mindre finkänsligt än jag skulle säga, sa då att man, det är svårt att undvika att ta medalj och så vidare.
Men det är ju det.
Men samtidigt så har ju damfotbollen vuxit ganska mycket de sista åren, och det är nya nationer i Japan, Brasilien, Kina, Kanada som går bra.
De har fan funnits i över 20-30 år, Japan och Kina på damsidan.
Men Japan som nation har funnits i nästan 3.
Jo, men som
men man ska inte överdriva konkurrensen i damfotboll heller. Det framställs ju ofta så, och som det kanske inte är.
Kan jag komma på ett fjärde bra ord, nytt ord nu?
Ja, chikanös är ett bra ord. Chikanös är ett jättebra ord. Nej, men i vilket fall, så att det går väl ändå kanske att de skulle argumentera så, tror jag i alla fall. Att det finns en viss PTR som blir
liksom. Ja, men förbundskapten inte tränare.
Nej, men okej. Men man skulle också kunna säga att Umeå som har vunnit Champions League och sådär. Jag vet inte vem som
var. Där var det återigen Nils Petter Sundgren som vunnit Champions League.
Champions League, ja. Fellini.
Bra imitation igen.
Ja, tack. Det är kanske det enda jag har.
Ja, det är mer tycker jag. Men så att jag vet inte riktigt vem hon syftar på. Jag vet inte vilka som har varit tränare.
Säg så här, hon skulle skrivit om på honom och de skulle ha pratat med varandra på TV-sporten, ja, och på Aktuellt, så att de inte sände samma reportage.
Ja, men då, kan vi sammanfatta. Om vi säger så här, de hade ju aldrig sagt... Om det var för att vem är Sveriges mest framgångsrika skådespelare genom tiderna?
Det måste vara Ingrid Bergman, va? Eller kanske Greta Garbo.
Ja, de hade aldrig...
Vad säger Mats? Du ser ut som att ha något på tungan.
Jag måste fundera. Alltså, Greta Garbo var ju så tidigt. Så det var ju också det var innan ljudfilmen kom. Så att, går inte att jämföra henne med Ingrid Bergman.
Kommer inte att säga att hon var stumfilmskådis enbart. Det var hon inte.
Nej, men alltså, hon överlevde ju intåget av ljudfilmen på ett fantastiskt sätt, Greta Garbo. Men på den tiden man ser de där filmerna så framgår det ju ändå att det går inte att jämföra med senare tiders aktioner. Hon var ju fantastisk. Men
du tycker alltså Greta Garbo, Ingrid Bergman och Alexander Skarsgård, är det du försöker säga?
Nej, men alltså Ingrid Bergman går inte att frågasätta, tycker jag, på något sätt.
Nej,
hon fick en Oscar också.
Men då säger vi Ingrid Bergman då.
Ja,
Ingrid Bergman. Man skulle aldrig sagt i Babel eller på Kobra att Sveriges största skådespelare på damsidan.
Precis.
För då är det inte viktigt, så att jag håller med där.
Bra sagt.
Man hade nog inte sagt det.
Tänk att vi håller med. Det är sällan vi håller med.
Bra sagt.
Ingrid Bergmans roll i Casablanca med Humphrey Bogart.
Ja.
Okej, vi ses nästa vecka. Vad ska ni göra nu? Ska du hem upp till Edsbro, Mats? Eller vad är det som?
Upp till Edsbro. Jag ska spela tennis först faktiskt, klockan 10.
Åh jävlar, mot vem?
Nu ska jag spela mot en kille som jag lyckades... trixa fram genom ett idog telefonarbete faktiskt i september förra året. Jag spelade med en kille som ramlade och föll så hårt att han blev opererad bara för någon månad sedan. Fästet då för högra armen här krossades i fallet framåt på en ganska tung sån här plexipejbana. Men den kille som jag lyckades trixa fram här, som jag spelade med i september.
Lägg stoppbollar så han måste springa fram och trilla igen. Inte det?
Ja, men återigen, min nya kille.
Och apropå det, som sista då. Djokovic gick fram i kvartsfinal nu. I fjärde omgången så slog han Mannarin, då fransmannen, 6-0, 6-0. Och sen var alltså Djokovic glad att släppa gamet till, för han har ju publiken emot sig nästan. För man nollar inte någon helt och hållet. 6-3 sista. Alltså Djokovic, vem ska kunna stoppa honom?
Men är han, för det har ändå varit, jag har ju vänt mig mot Mats tennisexpertis här. För Mats har ju varit en okrönt tennisexperten. Ja. Eller okrönt konung av tennisexperten.
Nu är ni två som slåss om här på teppanpositionen.
Jag har sagt att Djokovic är inte död. Än kan gubben.
Men det är så tunt i toppen nu, tycker jag, när både Federer och...
Säger du med sporten, liksom 100 000-tals människor spelar.
När Federer och Nadal nu är borta från toppen så är det ju väldigt tomt faktiskt. Det ser väldigt tunt ut nu i toppen i Australien faktiskt, tycker jag. Som tur är så är Alcaraz ny, som det enda nya på 10 år.
Sinner kan också hota.
Jannik Sinner är jättefin form nu, och Medvedev är ju uttråkig
att se. Och ni hörde vad Sinner sa i intervjun, ni kommer ihåg det?
Mm.
Honestly, to be honest.
No, men alltså, Alcaraz, är han form eller?
Han går också fram som en slottermaskin.
Sinner är bland de fyra bästa. Det är ett svaghetstecken för tennisen, absolut.
Kom ihåg, var den här du först?
Och som Alcaraz sjöng, I am not a sinner. I am not a saint.
Det var de, precis.
I am not a sinner, nor a saint. Herregud. Hörrni, tack för idag.
Okay.
Vi ses nästa vecka.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.